Vi har ett samarbete med Nextory, en underbar app där man lyssnar och läser e-böcker. Och jag har nyligen läst en bok som heter Paganini-kontraktet, Kepler, som är så spännande så att jag under den här perioden inte ville göra någonting annat än att bara klicka på och lyssna på den här spännande boken.
Mm.
Har du läst något?
Mm. Jag har en bok som jag gillar. Livet efter 40 med Nisse Edvard. Alltså den, en guide för män.
Mm. Mm,
den är faktiskt väldigt kul. Alltså den är, det är ju hög igenkänning. Man känner ju att allting kommer ju som ett brev på posten. Och det är roligt att reflektera över det han skriver. Sen Anders Hansen har ju sina fördel ADHD som jag gillar.
Ah.
Och sen började jag igår Släpp ångesten, fånga livet.
Ja, den har jag också kikat på.
Har du det?
Jag har den på min kommande som jag ska lyssna på. Jag måste också slå ett slag för min egen bok. Det är många sista tiden som har sagt att de har följt min bok och rasat i vikt. Och den finns ju också på Nextory, det är jättekul. Den heter Dags att bli smal.
Ja, men vad roligt, då passar jag på att göra reklam för min bok som också finns på Nextory. Ja. En flickfotografs bekännelse.
Ja, den var ju också en riktig bästsäljare.
Har du läst in din bok själv?
Ja.
Ja,
har du också det?
Ja.
Jättegoda nyheter till alla våra lyssnare. Just nu så får man lyssna 6 veckor gratis på Nextory. Och det gäller både nya och återkommande kunder.
Mm. Och Nextory har ju inte bara böcker, de har ju också tidningar.
Tidningar.
Ja.
Så man går in på nextstory.se/relationspodden.
Och sen är man igång.
Sen är man igång.
Ja, jag säger tack Nextory.
Tack Nextory.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Mm, kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Katrin.
Hur står det till?
Ja, den där frågan. Ibland tycker jag att man bara svarar utan att känna efter. Jag tycker att det står bra till. Ja, igår så började, igår första februari, nej vad är det för dag idag?
Idag är det andra februari, det är tisdag.
Ja, och igår började min nya assistent. Och det är en sån, alltså det är en sån underbar känsla. Jag har ju varit assistentlös nu i flera månader och det har varit fruktansvärt.
Har det?
Jag tycker att det är otroligt jobbigt och framförallt med allting runt barnen, hämta, lämna allting. Alltså det blir, det är tufft tycker jag, att få ihop. Och så ska man vara egen företag och så ska man sitta upp på nätterna och hinna koll och så ska man ha koll på allting. Alltså det blir väldigt mycket och jag känner mig så otroligt glad att jag nu liksom kan börja.
Ja, jag är så väldigt glad över att du nu har anställt en person som har jobbat hos mig förut. Så att jag vet ju att hon är grym. Så det är skitkul.
Det var det som var avgörande.
Ja,
alltså, jag kommer ju ihåg henne väldigt väl.
Ja.
Och sen skulle hon plugga. I 2 år skulle hon plugga och då tänker man så här, men gud, nu tappade vi en så bra tjej.
Ja.
Men sen, de där 2 åren, det går så fort.
Mm.
Jag vet inte om du har tänkt på det.
Jo,
tiden
absolut.
Går så fort.
Jo,
såg du när vi satt där i Sexuellt?
Ja, jag gjorde det. Men jag kommer ihåg...
Vad tänker du när du ser det då?
Ja, men det är väl ingenting kul att prata om i en podd om ett klipp som inte de som lyssnar har sett, eller? Alltså, det är ju lite som att göra radio och visa saker.
Ja, men alltså man kan väl, absolut, men man kan ju prata om vad man känner när man ser gamla klipp.
Ja, men,
och tiden som har gått.
Det jag ville säga var att det sista jag minns av henne, det var så himla fantastiskt. Jag har den här fantastiska minnet kvar. När hon kommer hit på en lördag eller en söndag jag skulle jobba hela dagen, hon ska ta ungarna och bara tar min bil som jag har vid det här tillfället. Det var en vit Audi manuell, alltså manuell, så det var inte ens en automat bil. Ringo, Rambo, Falke är då, alltså han var kanske så här 7 månader, så han är en bebis, han är en klump, han är liksom, och bara så här, nej men hon ska bara ta hand om barnen hela dagen, vi skiljs åt, jag kommer hem och bara, ah, vad har ni gjort idag? Du vet, jag föreställer mig att hon ska säga så här, nej men vi har varit hemma mycket, vi har varit nere i Humlan, och du vet att hon, nej. Då har hon packat in alla ungarna i den här lilla Audi-bilen jag hade då. Åkt på sin brorsas hockeymatch i någon förort någonstans. Åkt till ett lekland i någon annan förort någonstans. Och du vet, ingenting var jobbigt. Inget var ett problem. Jag bara kom ihåg att jag stod och tittade på henne och bara, shit, hon är så 20 bast och klarar av det här liksom, mamma, alltså mitt liv bättre än vad jag själv gör.
Ja.
Jag tycker hon är cool.
Ja, hon är fantastisk. Hon kommer hjälpa mig med barnen och planeringen, men framförallt så är hon ju en, alltså jag märker ju att nu hjälper hon ju mig med administration. Hennes brorsa jobbar ju på något bokföringsföretag, så hon hjälper mig nu bara få ordning på underlag och momsredovisningar och veta, det är bara
wow.
Så det är väldigt bra. Så nu går det mot ljusare tider. Så nu kommer min assistent prata med din assistent och så kan de lägga upp lite planering här. Jag har ju tänkt att vi ska köra Trello. Känner du till Trello eller?
Nej.
Men det är så här projektor jag man har, alltså som vi använder på jobbet, som jag tänker kunde vara att man kan göra en så här board för vad heter det, Ringo, Rambos och deras läxor. Och då kan man se så här, okej, nu har de här grejerna som de ska göra, så här ligger vi till, här är det slutfört, och så bara liksom kan man följa med ett flöde så här. Här är SO, här är det, här är liksom, ja,
bara jag slipper blanda sig i det så kan ni göra vad ni vill. Men du undrade ju lite hur jag mår.
Ja, och jag hör på dig att du har låg energi. Du har någon slags, du har någon slags obalans i kroppen nu. Det är lite PMS som är på gång. Jag vet inte, har du slutat äta de här fantastiska pillerna?
Nej. Men vill du höra,
sköldkörtel. Sköldkörteln, är den i balans?
Vill du höra, jag är dålig på att dra långa historier korta, men jag ska berätta för dig vad som hände mig. Det var intressant att höra hur du liksom reagerar på det här. Alltså om det är så här ser livet ut, så här är det. Eller om jag har någonting att vara lite så här små upprörd över. Okej?
Okay? Ja.
Det här händer. Kör. Jag orkar inte hänga ut något företag nu. Jag är liksom inte i...
Du är inte på krigsstigen.
Nej, men jag orkar inte. Så att jag skiter i. Jag låter bli att säga vilket företag det gäller. Så här. Plötsligt från ingenstans så börjar jag blöda mellan benen. Hallå?
Oj. Ja, herregud, det var bra. Det här, bra öppning på en bok eller alltså på en sån här historia. Du går in på scen och bara så här, plötsligt så börjar jag blöda mellan benen. Ja, då får du ju allas uppmärksamhet.
Ja, bra, bra.
Alla bara släpper. Okej.
Ja.
Från ingen.
Ja.
Vilken dag? När var det här? Det här har jag helt missat.
November. Så det är liksom, ja. Och då reagerar jag efter att jag hade fött Falke så stoppade jag i en hormonspiral. Sen den dagen har jag inte...
Vänta. Har vi inte pratat om det här i podden?
Det vet jag inte, men historien är i alla fall avslutad nu. Så jag tänker för dem som kanske inte har... Om vi har pratat om det så tar jag det bara jättesnabbt.
För jag vet att du har berättat det här för mig. Ja. Det här vet jag ju, känner igen.
Ja. I alla fall då. Så att eftersom jag inte har blödit någonting sen jag födde Falke, så reagerar jag såklart så här, jaha fan, ska jag börja få mens igen nu? Fan vad tradigt så här. Skitsamma. Men det slutar inte. Jag blöder och blöder och blöder. Fan, jag måste kolla upp där. Så jag bokar en tid hos gynekologen. Kommer dit, han tittar, gör ett ultraljud, säger till mig att allting ser jättebra ut. Spiralen sitter som den ska. Det är liksom ingenting att så här, oroa sig över. Tack och hej med mig. Då frågar jag så här, jag minns inte när jag satte i den här spiralen och vad
det är för spiral. Skulle jag kunna få den informationen? Mm. Efter mycket om och men så visar det sig att de har tappat bort min journal. Det finns inte. Hon, kvinnan i receptionen, säger till mig så här: du har inte stoppat in din spiral hos oss. Och jag säger att jag har aldrig gått till något annat ställe än till er. Så att jag har, och jag vet, jag minns ju kvinnan som satt, alltså barnmorskan som satte in den. I alla fall, journalen är borta, finns ingen information. Jag går runt och så här försöker komma på, du vet, så här, fan, när stoppar jag i den? Kan jag liksom ha sparat någon lapp någonstans? Nej, skitsamma. Tiden går, alltså det går kanske 2 månader. Och sen kommer du ihåg över julhelgen att jag fick åka iväg på julafton i panik ner till Justerö centrum för att köpa Ipren, för jag hade så fruktansvärt ont i magen.
Exakt.
Då började jag blöda kraftigt igen, och då fick jag såna jävla smärtor i magen. Så då började jag nästan så här, har jag fått cancer typ? Du vet, man kan ju inte låta bli och börja så här tänka såna där tankar, för det kändes så, alltså var så främmande, allting var så främmande, det här liksom blödandet och smärtorna och allting. Ja. Så jag bokade naturligtvis då en ny tid. Kommer tillbaka dit. Då har de plötsligt hittat min journal. Jag bara, aha, okej, ja, men det var ju bra i alla fall. Och då säger de till mig så här: ja, men den där spiralen du har i, den funkar ju i 3 år. Jag bara, men 3 år? Jag satt ju i den för 3, och då hade, eftersom de hade journalen, så fick jag ju veta då att jag hade stoppat i den för 3 år och 8 månader sedan. Alltså förstår du, då har jag liksom pippat utan skydd i 8 månader.
Helt sjukt.
Och jag bara känner så här, jag hade fan, alltså jag vet inte vad jag hade gjort med de här människorna om jag hade blivit gravid under de här 8 månaderna som har varit. Men jag kände så här, skitsamma, det är ingenting att bråka om. Det är bara boka en ny tid för att ta ut spiralen och sätta i en ny spiral. Så då gör jag det. Okej? Okay? Kommer till en ny gynekolog som tar ut spiralen. Bekräftar att det är en sån spiral som verkar i 3 år. För att hon hittade någon liten silverring på den när hon tog. Ja, men jag vill det. Så här, ja, precis.
Sjukt, vad sjukt.
Ja, så jag bara, okej, jag är så här, jag är jävligt sur och irriterad, men jag orkar liksom inte, för jag tänker så här, nu har jag inte blivit gravid, så skitsamma, det är ingenting att bråka om, jag får bara vara så här glad att det inte liksom slutar i katastrof där. Ja. Och då säger hon så här: då ska jag beställa en ny spiral till dig. Vill du ha en likadan, eller det kanske, vi kanske ska stoppa i en som verkar 5 år, så behöver du inte byta efter 3 utan efter 5. Och då säger jag så här: vet du vad, jag har haft jävligt mycket bekymmer med mina hormoner och humörsvängningar och allt sånt här.
Så att, nej, det har inte jag märkt.
Så att nu när jag har haft en spiral i, som uppenbarligen har funkat, för den har ju verkligen varit jättebra för mig, så känns det så här, det är värt att ta samma spiral och byta efter 3 år, istället för att igen på nytt börja liksom gambla med mina liksom hormoner och byta spiral. Ja, men klokt beslut, säger hon. Vi beställer samma. Okej. Nytt besök igen, ny gynekolog, kommer med, med den här spiralen i handen då, som jag har varit och köpt ut på apoteket. Då tittar han i min journal. Nu är det en man igen. Det var den förra var övert. Liksom man, kvinna, lite alla möjliga olika.
Ja. Vad föredrar man som kvinna?
Nej, mejsplägg. Alltså efter att man har fött barn så bryr man sig inte så vidare mycket om vem som är nere och tittar där, kan jag säga.
Men som kvinna, vad föredrar man?
Nej, men alltså när man har fött 3 barn så spelar det ingen roll överhuvudtaget. Det är liksom, för mig är det ett objekt som sitter där och håller på att rafsa runt mellan benen på mig. När man är ung och alltså lite, tycker att det är lite obehagligt, då är det kanske skönare att komma till en tjej för att man är tjej själv. Jag vet inte, men för mig spelar det absolut ingen roll. Ja, i alla fall då. Så jag kommer dit då med den här spiralen. Och så tittar han i journalen och så säger han så här: varför? Jo, för då kommer jag tillbaka till den första gynekologen igen. Han som hade gjort det första ultraljudet. Liksom, kommer du ihåg det? Den första, så sa att allting såg tipp eller topp ut. Mm. Han bara, varför tog du ut spiralen? Jag bara, nej, men de hittade ju min journal sen. Och då visade det sig att den spiralen som jag hade i verkar ju bara i 3 år. Det har gått 3 år och 8 månader. Så att det är klart att jag var tvungen att byta ut spiralen. Nej, säger han. Den spiralen som du hade i, den verkar i 5 år.
Alltså, men är det ett skämt?
Nej, men är det sjukt eller? Alltså, vad är det för fel på? Vad är det med människor? Är det så här världen ser ut eller? Ja, men man blir ju helt trött. Så jag bara, va? Okej. Okay. Så varför drog den kvinnliga, hon, jag vill inte säga hennes namn, varför tog hon ut den för då? Om hon också såg i journalen att den verkar i 5 år. Och varför har jag då haft alla de här jävla blödningarna och smärtan och allting? Nej, det vet jag inte. Ja. Skitsamma, nu stoppar vi in den här i alla fall. Jag bara, ja, det gör vi ju så här. Och så var det ju, det här kan jag ju bara berätta för tjejer. Jag tror tjejer tycker att det är lite skönt att höra. Så att när de går till gynekologen nästa gång så ska de inte vara så stressade över att det kan ju bli liksom cirkus när man går till gynekologen. Alltså, det var så mycket blod, va? Det var, alltså det såg ut som att någon hade så här slaktat en gris i det här rummet när han var klar med mig. Ja. Och du vet,
men gud, vad obehagligt. Alltså vadå, det blöder. Varför blöder det så mycket?
Han kunde inte få in spiralen.
Åh fy.
Ja. Så han
håller på och gräver runt där mellan dina. Och du sitter då i en sån gynstol och bara och ska hålla god min.
Nej.
Men du, sänder hålla du live god då med Daniel Paris? Min.
Alltså jag håller ju krampaktigt i de här armstöden. Och så ligger jag ju och profylaxandas. Det gör ju ont att stoppa in en spiral. Och speciellt då när man inte kommer in för att gången är så trång.
Profylaxandas, ja.
Ja, nej, men jag ligger och... Så han var lite rolig faktiskt. Jag måste ge honom det, den här gynekologen. Han tittar upp mig, han bara, varför du andas så där? Jag bara, alltså driver du med mig? Jag håller på att avlida här. Kan du liksom sluta frågesätta?
Helt oförstående.
Ja, visst. Ja, men i alla fall då. Sjukt. Efter mycket om och men lyckas han få in den här spiralen. Och så visade det sig då sist men inte minst att den kvinnliga gynekologen ändå har lyckats skriva ut en annan spiral än den jag hade inne. Så att jag känner mig lite så här, lite besviken på människors nonchalans. Och jag vet inte om den här nya spiralen nu är orsaken till att jag känner mig svajig. För att jag gör det. Jag är inte alls liksom så stabil som jag ändå har varit den sista tiden. Ja. Men det var i alla fall en syn för gudarna efter att han äntligen hade fått in den. När jag har en stor kofta på mig. Inga trosor. Går runt på alla fyra på golvet där och bara torkar blod med papper. Han sitter och torkar hela den här gynstolen. Men bara så här, han bara drar ut papper och bara har någon så här sprayan. Alltså det såg ut som att vi hade mördat någon där inne. Och då är det ju så här... Tur i oturen kanske att jag... Ja, som sagt, jag har fött 3 barn. Jag har nog varit med om det mesta man kan vara med om när det kommer till sådana här situationer. Så att jag var helt obrydd, han var helt obrydd. Vi bara städade upp det här rummet. Och sen gick jag därifrån och så sa han då att nu måste jag ha sex med kondom i 1 månad för att han inte är säker på att den liksom... Ja, sitter som det ska och funkar och sådär. Ja. Men jag, vad ska jag säga? Jag blöder vidare.
Åh, herregud. Mm-hmm. Alltså, och det, ja. Men för att jag menar, de olika, så att säga, alternativen man har. Alltså, jag tänker då spiral och minipiller och p-piller och allting. Vad är, och en sån här p-stav? Alltså, du menar att det här är det bästa alternativet? För jag tycker det låter så... Jag tycker så synd om kvinnor som...
Ja, förstår du. Vi har det. Alltså. Nej, men jag vet inte om det är det bästa. Jag har försökt med lite allt möjligt. Jag är svindålig på piller, som du vet. Mm. Ringo är väl resultatet av hur dålig på piller jag är.
Ja. Fan vad glad man är att du är dålig. Alltså, när man tänker på att Ringo... Gud, att han var en olyckshändelse. Ja. Vilken otroligt... Mm. Vilken lycka.
Ja. Men så att jag kan inte... Alltså jag kan ta alla möjliga typer av piller och vitaminer och sådär. Och det är inte så farligt om jag glömmer 1 eller 2 dagar. Men p-piller känner jag så här... Jag vill verkligen inte bli gravid. Verkligen, verkligen inte bli gravid. Så att där känner jag att jag måste vara safe. Och sen i och med att jag testade den här hormonspiralen. Och den har ju varit så jävla bra för mig. Du vet, jag har inte haft liksom en droppe mens på 3 år. Det är jävligt skönt. Jag har haft mycket mindre. Jag har inte haft de här liksom... Alltså, det har varit bättre med hormonsvängningarna Och sen började jag...
Hur får man in sköldkörteln i det här?
Vad har den med saken att göra?
Den påverkar väl dina hormoner också? Eller ditt mående, eller? Jag trodde
jo,
att den var...
det gör den, absolut. Det ja. Gör den, ja. Man har en sköldkörtel.
Men hur ska man veta vad som är vad? Alltså, det är, hur ska man veta när man mår... Alltså, att, hur vidare det är... en dålig hormonbalans i spiralen, om det är köldkörteln som krånglar, om det, alltså man veta?
En del saker kan man ju få eller får man ju veta genom att gå till vårdcentralen och ta blodprov. Alltså har man en sköldkörtel som under- eller överproducerar, då ser de ju det på provresultaten och så får man äta eller vaccin för att liksom stabilisera sköldkörteln. Ja, då var man klar med en sak, men det här med mens och PMS och hormonbalansen där, det får man ju bara hålla på. Det är ju det som är det jävliga med att vara kvinna, att man måste liksom sköta det själv. Och man provar med p-piller och man provar med en kopparspiral utan hormoner och man provar med en hormonspiral och man får bara prova. Och sen när man äntligen då är 43 år som jag är, så har man provat så jävla mycket, så då har man hittat sin grej som funkar, som gör att jag liksom inte har så här självmordstankar en gång i månaden. Och då är man jävligt glad för det. Men då ska det ändå komma en jävla gynekolog och bara så här skita i liksom det viktiga i det här och ändå tjoffa upp någon annan typ av spral i mig. Det är större.
Det är fullständigt obegripligt. Och det är ju framförallt lite sorgligt också, för då börjar man ju i raska steg närma sig klimakteriet. Och då antar
håll
jag
käften!
Mycket av det här upphör. Men jag måste då bara avsluta den här historien med ett litet roligt. Innan vi kickar igång podden med första frågan, så vill jag berätta för dig att jag var tvungen att ta reda på varför din pappa blev så upprörd när vi sände live. Vi tog in på Ellery Hotel och skulle fira Alexander som fyllde år på juldagen. Vi hade ju så jäkla kul, men det är ju då vissa begränsningar. Allting stängde, så det slutade med att vi var och festade, tror jag, på mitt hotellrum. Mm. Tömde baren, delade på champagne och du började sända live. Mm. Och kommer du ihåg att din pappa var helt upprörd?
Ja.
Ja, vet du varför?
För att jag var full.
Ja, men varför? Snälla, det är inte första gången du är full.
Nej, men han kanske tyckte det var opassande att jag höll på att visa upp det.
Ja, okej. Det har du gjort förut.
Men vad då? Nu blir jag jättenyfiken.
Ja, han...
Nej, men sluta. Vad är det nu?
Han var så orolig. Han vet... att vi alltid gör som du säger och vi svansar efter dig, jag och Alex. Och du är väldigt dominant. Livsfarlig situation. Kunde urarta. Du är full. Du bestämmer att du ska ha sex med oss båda.
Nej men sluta!
I rummet. Nej, allt kan hända. Men... allt kan hända under sådana omständigheter.
Åh herregud.
Han var alltså orolig att våran efterfest skulle spåra ut, att vi skulle bli så fulla.
Nej, men
kanske liksom och ha, alltså att det skulle liksom tappa kontroll.
Åh gud.
Ni tappar kontroll över Katrin. Hon sätter igång sexfest på rummet. Så han sitter liksom och bara, åh herregud. Det här, och så tänkte han kanske att det skulle liksom sändas live, att det skulle liksom, att det skulle urarta. Att du är som en löptik med två liksom svinsnygga hanhundar. Du kan inte hålla dig, du tappar kontrollen. Vi kan inte, jag och Alex kan inte stå emot och du bestämmer allt som ska hända på rummet. Alltså jag skrattade så att jag grät när
det
han
berättade. Förstår jag verkligen.
Helt allvarlig. Och. Tror han liksom att det var det. För jag fick liksom inte ihop ekvationen.
Inte jag heller.
Varför var det så opassande? Hon har varit full förut. Men det var en synnerligen dramatisk situation, tyckte han. Vi två själva, det är corona. Vi är liksom, allt kan hända. Alltså, det var typ som att han trodde att du skulle bli gravid och inte veta vem som var pappa till ditt barn. Och att det skulle skapa, ja visst. Aha. För han tänker att vi har ett sån fin balans nu att liksom att, nej men du vet, han tycker ju ändå fan det flyter ju på jävligt bra. Men en sån situation skulle liksom kunna skulle skapa problem i den här fina, så han ville liksom skydda alliansen som vi har nu där det är liksom någon slags friktionsfri vardag liksom.
Ja, det var det dummaste jag... Det var faktiskt det dummaste jag har på väldigt, väldigt länge. Men jag kör igång med första frågan här.
Gör det.
Ni som sitter inne på alla svar kanske kan hjälpa mig. För jag har trasslat till det ordentligt för mig nu. Lite kort om mig. Jag bor i Gävle, 31 år gammal och inga barn. Vill gärna ha... Äger 2 golden retriever som jag spenderar mycket tid med ute i naturen. Jag har alltid varit driven och vill framåt i livet, men är samtidigt så rädd för att saker ska gå fel. Jag överanalyserar allt. Jag har alltid stått mina 2 syskon nära. Vi har varit bästa vänner sedan vi var små. Mina systrar är verkligen mitt allt. Vi alla har varit singlar längre perioder och därför blivit att vi har umgått typ varje dag och hållit ihop genom livets alla utmaningar. Den som har varit i några seriösa förhållanden är jag, medans syrrorna endast har dejtat. Nu till problemet. Jag har sedan 1 år tillbaka dejtat en kille, och lillesyran började också dejta en kille ungefär samtidigt. Stora syster lever vidare med sitt singelliv. Hon vill jättegärna träffa en kille och bilda familj. Hon är 37 år. Men antingen får hon dissen eller hittar något fel med alla killar. Sen dag 1 har jag känt att stora syster har något emot min kille. Hon gillar inte honom helt enkelt. Hon tycker att jag har förändrats sen jag träffade honom. Och under en middag så hamnade de 2 i en diskussion som urartade helt. Båda har starka viljor och har svårt för att vika sig i en diskussion. Det hela slutade med att min kille la ner och gick, för han kände att det bara blev värre och värre mellan dem. Dagen efter tvingade jag honom att be om ursäkt, för jag ville inte att det skulle bli en stor grej. Han bad om ursäkt till henne, fast att hon hade kallat honom för dumma glåpord. Hon skyller på att hon var full och minns inget. Nu idag, ett halvår efter, så kan hon knappt säga hej till honom på familjemiddagar och undviker honom till max. Detta har gjort att jag och syrorna har glidit ifrån varandra och umgås inte längre. Syrorna har gaddat ihop sig mot mig och har sagt rakt ut att de inte gillar min kille. Detta gör ju även att jag inte vill umgås med dem. Blir numera inte medbjuden på tjejmiddagar eller filmkvällar med syrorna. Efter allt drama blir jag jätteosäker på om jag är med rätt kille. När jag träffade honom så hade han alla de sidorna som jag verkligen gillar hos en kille. Och även sidor jag inte gillar. Men vem är perfekt? Jag har sedan 2 månader tillbaka flyttat in hos min kille och vi bor kollektivt. Alla bor på samma gård ute på landet. Det är ett gigantiskt hus som har gjorts om, så vi är 4 familjer som bor där. Min svägerska och hennes man och 3 barn bor i en del. Min killes bror och flickvän.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Och deras barn bor i en andra del, svärföräldrarna i en del och sen bor jag och killen i ett litet hus på gården. Det är ju smidigt och jävligt billigt, men min kille tycker det är... Detta sätt att bo på är perfekt. Man sparar mycket pengar, vilket då ger en frihet att resa och göra vad man vill i livet. Och vi kan alla hjälpas åt. Till en början tyckte jag också att det lät bra. Men med tiden har jag börjat tänka mer vad jag vill. Hans familj är jättefina, men vill jag bo så nära dem att det räcker? märker att jag går utanför dörren och så träffar jag dem. Sen även på detta så har min kille en extremt nära relation med sin familj och berättar typ allt för dem. Många gånger när vi till exempel har bråkat så pratar han med sin familj om det sen, speciellt med sin mamma. Jag kan ha berättat något för honom, som till exempel en grej som har hänt min tjejkompis. Då kan han gå och säga det till sin mamma. Så får jag höra det från svärmor någon dag senare. Fan. Ja, jag hörde att detta eller detta har hänt. Där känns det som att hon fiskar efter mer detaljer och är jävligt nyfiken. Jag har sagt det till min kille att jag tycker det är jobbigt, men då svarar han bara att han har en nära relation till sin familj, mamma, och så kommer det alltid att vara oavsett var han bor. Det hör till saken att jag även har sagt att jag inte vill bo i kollektiv så nära hans familj. Och då kontrar han med att oavsett var vi bor så kommer vi alltid ha grannar. Så varför inte ha hans familj som han känner och kommer bra överens med? Är det något fel på mig för att jag inte vill bo så här? Och är det fel av mig att reagera på hans relation med hans mamma? Vad gör jag med syrorna? Jag är så sjukt ledsen över det. Det har blivit, men samtidigt så förbannad över deras beteende och att min stora syster är så kall och kylig mot honom. Han har försökt några gånger med att hälsa och ge en kram, men hon bjuder inte alls till. Bara tjurig och otrevlig mot alla. Bara tjurig och trevlig mot alla andra förutom honom. Jag tycker hon är en mobbare, för det är precis det hon gör. Hon mobbar honom. Hjälp och sorry för långt mejl, men ni fick den korta versionen. Herregud, det här var det längsta mejlet jag läst på länge, känner jag.
Jag vet, jag håller med om att det var långt, men jag tycker att det var en väldigt så här intressant problematik.
Ja, alltså det är ju en jävla rör. Det är väldigt rörigt. Jag känner så här, det är någonting med den här killen, känner jag på en gång. Alltså det är... jag vet inte, jag får någon så här vibbar av att han är han någon sektmedlem på något sätt? Eller, alltså, vad är orsaken till att båda hennes syrror inte gillar honom? Det måste vara något. Det kan inte bara vara så att de... Alltså, de borde ju inte ha någonting emot att hon är med en kille och ska vara lycklig och allt det där. Så att jag känner att det är någonting med honom som inte stämmer. Samtidigt så tycker jag också att jag får det bekräftat när jag får höra om den här... Alltså smått absurda situationen han har med sin mamma och svägerska och hela jävla familjen. Alltså jag kan säga så här, jag hade blivit galen. Alltså jag hade inte klarat av att bo på det jävla kollektivet mer än... Alltså,
men vadå?
Åh, här.
Men vadå? Om vi skulle bo uppe i Revsund, Jämtland, på prästgården där. Du och jag har övervåningen med barnen. Vi kommer ner, träffar Julia, Olivia, Cecilia. Mamma bor ute på gården där. Och liksom alla springer runt.
Nej,
och
men jag
där.
Kan inte kliva ur sovrummet utan att jag ska gå in i Julia, Olivia eller Cecilia. Någon av dina syrror som bara, nej men hej du, jag hörde. Ja men Bingo sa ju det till mamma och mamma sa ju det till Jan Vidar sa ju det till mig. Att herregud, har du problem med blödningar och den där spiralen? Och nej, du måste gå till en annan gynekolog.
Åh herregud.
Nej men alltså jag hade dött. Nej. Så där kan man absolut inte leva. Absolut inte. Och han bara, vadå, men... vi kommer alltid ha grannar. Men det, så där kan man ju inte säga. En granne, vad har du för kommunikation med en granne? Hej.
Hej.
Tack. Ja,
nej.
Tack.
Alltså, det, man kan ju inte vara... Alltså det som är lite problematiskt om man bor granne med en familjemedlem, det är ju att man liksom förväntas ju vara på sig. En granne kan man ju vara så här, tja, du är lite stressad där, men ska man springa på sin mamma var och varannan dag och sina syrror och allting, det blir ju annorlunda. Men det jag reagerar på, Katrin, det är att han verkar uppenbarligen väldigt mån om sin egen familj. Så utgångsläget för honom är ju att det är viktigt. Mm. Och för att man ska komma överens med sin familj så måste man ju ibland kompromissa och sådär. Sen verkar han ju ha väldigt svårt när det kommer till hennes syskon. Och det har jag undrar lite hur det egentligen hänger ihop. För att alla sådana familjerelationer kan ju vara lite problematiska. Men någonstans om man har en grundinställning så här, att man tycker att familj är viktigt. Alltså lite så som jag själv tänker, så tänker jag ju så här att Jag är ju väldigt mån om mina syrror. Ibland är inte vi överens, men jag gör ju, försöker ju sällan göra prestige i det. Och jag kommer ihåg att min pappa var ju väldigt mycket, alltså han var ju väldigt långsint och väldigt trångsint, och det var ju väldigt jobbigt att diskutera saker. Och han blev ju ofta ovän med syrrorna för att han tyckte att de inte skulle ta ton mot honom, och han var väldigt auktoritär och hade problem med att de inte höll med honom allting. Och så kunde han ibland gå på mig och bara, hur kan du komma överens med syrrorna? Och jag menade ju då alltid att det är inte så, alltid så viktigt vem som har rätt eller fel. Det viktiga är ju att man håller samman när man är syskon. Och det är ju i sig en utmaning. Men när man har förstått det, då blir det ju också lättare för mig att hantera dina syskon och kusiner och hela stora tjocka släkten, alltså med alla polska härliga människor. Och då har man ju så att säga en grundinställning. Och det verkar han ju ha. För att jag hade ju tyckt det var att mer så här, om han har svårt att komma överens med sin syrra, då kan man ju tänka sig att han inte kommer överens med sin egen syrra och att han är ovän med folk till höger och vänster. Men han verkar ju vara väldigt mån om det. Så jag fattar inte, varför sitter han och ska bråka och göra någon prestige med hennes syrror? Varför är det så viktigt för honom?
Men jag uppfattar det som att det är mera syrrorna, alltså att han har försökt att bli liksom...
Nej, men vadå försökt? Jag har ju, alltså alla vi har väl släktingar som man inte kommer överens med. Men man ger sig inte in i någon sån diskussion.
Nej.
För det leder ju ingen vart. Varför ska, alltså, okej om du sitter och ska diskutera med din granne huruvida du får bygga ut garaget eller inte, eller att uppstå en situation där det är viktigt vad respektive person tycker. Men ponera, vi leker att de rent hypotetiskt har suttit och diskuterat en politisk fråga. Mm. Han tycker kanske att man ska stänga ner gränserna och inte ta hit för mycket flyktingar. Och hon tycker att man ska öppna upp och hjälpa hela världen. Mm. Ja, absolut. Mm. Då tycker de olika om det. Och så säger han att hon är liksom... är dum och att det här skapar problem. Och hon säger att han är rasist. Eller inte fan vet jag. De säger glåpord till varandra. Men varför ska en diskussion med en då familjemedlem... Alltså om jag sitter och diskuterar någonting med min flickväns syrra... Då kan jag ju ha en diskussion, men jag gör ju ingen prestige. Det är ju inte viktigt för mig i det läget vem som har rätt eller fel, vem som sa det eller så här. Mm. Det rinner ju bara av mig, för i slutändan så kan vi tycka olika politiskt. Vi kan diskutera en filmstjärna, om det är Clint Eastwood eller Jack Nicholson som är den största. Är Micke Persbrandt bättre än Ola Rappasa eller vad han heter? Alltså, förstår du? Vi kan ju diskutera det och så kan vi tycka olika. Och det spelar väl för fan ingen roll. Vad spelar det för roll? Nej. Att hon tycker att Micke Persbrandt är bättre och jag tycker att han... vem skriver bäst böcker? GV eller Jan Geo? Vem är
nej, men
liksom...
jag fattar vad du säger.
Ja, och då sitter de där till slut och bara... Fy fan vad du är dum i huvudet. Ja, det kan du själv vara. Ja. Och så ska ni... det är så patetiskt när jag tänker på det.
Nej, jag håller med dig. Men du måste ändå hålla med om att hon ska ju inte behöva finna sig i och leva... i ett kollektiv med hela hans familj.
Nej, det där är absurt. men det är alltid absurt när du inte klipper navelsträngen med din egen mamma. Mm. Din mamma har, hennes primära uppgift är att säkerställa ditt liv fram tills att du blir liksom 18 år. Då har hon ett ansvar och ett inflytande. Men efter det så är du en vuxen person. I samma sekund som du ingår i en allians med en partner, då är ju ert liv liksom det primära. Och då är ju mamman ett komplement. Mm. Du kan ju för fan inte ha en morsa som ska sitta och tycka och tänka. Det är ju förnedrande. Mm. Ja. Det är förnedrande för henne. Man måste ju kunna känna sig trygg i en relation, att man kan diskutera saker. Hon diskuterar saker med honom, inte hela hans jävla familj. Mm. Alltså det där är så här vedervärdigt vidrigt beteende. För att ska hon sätta sig ner då och föra en diskussion om vad de ska åka och ha en åsikt om det, då ska han slå sig ner och så bara vänta, varför sitter det tre andra personer? Ja, men mamma vill också vara med på den här diskussionen. Hon tycker det är väldigt viktigt att ha synpunkter på om vi ska åka till Marbella eller Kanarieöarna. Mm. Man bara, men jag skiter i vad din morsa tycker. Mm. Kanarieöarna eller Marbella. Jag vill åka till Marbella för jag vill kunna spela padel. Jo, men min mamma, hon brukade alltid åka till Kanarieöarna. Och hon vill kanske åka och hälsa på. Ja, men vad är det du inte hör? Jag skiter i vad din morsa tycker. Och där är han ju fan helt ja, men han är ju helt jävla efterbliven. Det tackar fan för så. Att man... Nej, får man inte det?
Nej, jag tror inte det. Jag tror att det är ett skällsord. Ja. Allting är ett skällsord, tänk på det.
Ja, men vi får klippa bort. Jag säger att han är helt... Han är ju... Alltså, han är ju helt ute och reser. Nummer ett så ska han inte hamna i clinch med familjen. Nej. För det finns liksom ingen prestige i det. Och det är bara helt... Alltså, det spelar ingen roll vad man diskuterar. Nej. Det är ju det som är hela grejen. Man är ju alltid familj, oavsett om man tycker olika politiskt, vem som gick vidare i Idol, vem som skriver bästa deckare, författar allt det där.
Nu går jag vidare. Hej.
Men vad var svaret då?
Nej, men du har svarat tillräckligt. Bra. Kan jag säga. Hej, en fråga. Känner eller har ni känt någon som är sexmissbrukare? Jag kände en person som jag tror är sexmissbrukare till 100%. Han är galen i att ha sex med alla. Och nu menar jag bokstavligen alla. Bästa kompis, folk i skolan, hans kompis, bästa kompisar. Han har en fetisch också på att ha sex med oskulder. Han har haft sex med 14 oskulder. Det handlar om makt och att känna sig överlägsen. Det komiska är att han har haft några förhållanden under hela hans tonår, men varit otrogen miljontals gånger. Hans nuvarande tjej gav han klamydia, gjorde slut med henne och blev tillsammans med en annan tjej någon månad, men sen tillbaka till henne. Och under deras förhållande har han varit otrogen miljontals gånger med olika tjejer, och hon står fortfarande kvar med glatt med öppna armar, trots att hon vet allt. Ålder på dessa två är 19 år. Vad har ni för åsikter om detta? Det kan väl knappast vara normalt beteende av killen eller tjejen. I mitt huvud hör jag Katrins röst. Gör slut. Och det är fan det bästa. Vad galet. Jag har nog aldrig hört om en sån här kille. Har du?
Inte. Nej, men alltså...
Alltså, hur het är den här snubben som får ligga med alla? Alla bara, allt. Allt. Han får ligga med alla kompisar, skolkamrater, fröknar. Alltså det är bara, alla bara ligger kastar med. Sig för honom.
Ja. Mm. Alltså det är väl... Jag tycker att det är solklart att det är något som han måste kanske gå i terapi för.
Ja, men och tjejen då? Hon bara, ja, han ligger med allt och alla, men han har ett sexmissbruk, så det är bara så det är.
Jag säger terapi.
Terapi. Säger jag med.
Jag säger, håll dig undan. Man, så här är det. Ska man involvera sig känslomässigt i en sån här kille, så måste man ju vara med på noterna. Då får man ju leva i sånt där polyamoröst förhållande.
Men de är så himla så är det unga. Man vill. Herregud, 19
ja,
år.
Det är helt, ja, men det där är ju...
Alltså, du vet, de är som Nova, liksom.
Ja, nej, men alltså, det där är ju väldigt skevt. Mm. Man måste lägga band på sina egna känslor och ta ett förnuftigt beslut och ta sig ur en sån destruktiv relation. För det där låter ju, man hör ju själv att det är
ja, det är ju ingen som mår bra i det här, varken han eller hon.
Nej, nej.
Då dundrar vi vidare. Hej bästa Katrin och Bingo, älskar er podd. Jag är en 26-årig tjej, bor i Göteborg, ser bra ut, är singel och dejtar konstant. Själva dejtande tycker jag är svinkul och spännande. Det rullar alltid på bra och det är alltid kul att träffa nya människor. Mitt problem är dock att jag alltid tycker att det börjar bli smått långtråkigt efter 4-5 dejter. Det kan såklart bero på coronaläget och många dejter har blivit middag hos någon plus övernattning. Men jag hade velat spicea upp mina dejter mer. Kanske med light rollspel. Typ komma hem till en dejt med bara underkläder under kappan. Men för att jag ska kunna sätta mig in i en sån situation hade det behövt vara mer sexigt och spännande vibe mellan mig och den jag dejtar, även när vi inte ses. Jag tycker generellt att många killar runt 30 är dåliga på att skapa spänning på distans. Och jag tänker att det är något som skulle få igång dem. Om det är något som skulle få igång dem, så är det lite sexting. Sexting. Alltså att man skriver sexigt. Ja. Så till min fråga. Hur sextar man? Jag har inte den blekaste om vart jag ska börja. Vad skriver man och så vidare? Det vore väldigt intressant att höra era tankar kring detta. Puss och kram. Okej, då sextar vi lite då. Kör. Nej, jag kan börja. Jag börjar. Här kommer mitt första.
Bra. Börjar du?
Ja. Jag är kåt.
Jag blir nyfiken.
måste du lägga på en sån där röst.
Det gjorde du också. Gjorde du var också på det.
Okej, du blir nyfiken. Tar på mig själv under skrivbordet.
Vad tänker du på?
Dig.
Vad tänder du på? Åh, herregud. Nu tror jag att du har lite... Ja. Jag tänker alltid när en tjej skriver så att om man inte har introducerat kuken för varandra så ska man ju... Alltså,
ja, men har vi inte gjort det? Har vi inte gjort det? Det trodde jag vi hade gjort.
Nej, jag tror att vi börjar här. Alltså, om det är så att vi har det, då tycker jag att man kan både berömma och bedöma. Jag tycker alltid det är lite anmärkningsvärt när man pratar om huruvida ens kroppsdelar är sköna eller inte. Alltså när man inte har kommit dit hän att man vet.
Nej, då kan man såklart inte prata om kroppsdelar om man inte har
kommit. Du har så jävla skön kuk, man bara, vi har inte ens knullat.
Nej, men konstigt. Jag trodde vi hade det.
Ja, ah, okej. Okay. Här och nu så tror jag att det bästa för henne när man inleder en sexting, det är att, att skicka saker man tänder på.
Aha.
Alltså att man hittar en bild eller ett, alltså, för det är på så sätt kan man identifiera den andra personens sexuella preferenser. Så att till exempel att hitta ett klipp, det kan vara antingen så går man, alltså antingen så tar man en, du vet, någon filmscen från som man har hittat på YouTube från någon så här, någon film man gillar, och där börjar man så att säga röna ut hur, vad det är man har för liksom, vad ramverket är för vad man tänder på.
Jaha, kan du ge ett sånt exempel eller?
Men vadå, du kan väl ge ett exempel själv. Och det kan man göra med lite glimten i ögat. Alltså om du vill gå och dreja med din kille, då kan du ju skicka den här kända scenen från dreja-scenen. Ghost. Och så kan du skriva lite skämsamt. Jag vet inte varför, men jag har alltid drömt om att få göra som hon gör med dreja med en kuk. Alltså du vet, du kan liksom så här, där kan du få igång en rolig dialog runt sex, vad man tänder på, referensramar från filmvärlden. Det kan vara en bild. Du kan ju bara skicka en bild så här. Du, jag såg en bild som någon la upp på nätet. Gillar du höga stövlar? Och så är det liksom, för då får du ju veta om killen tänder på sexiga underkläder, om han tänder på dominant sex, eller om han vill ligga och lyssna på någon jävla R&B-person som ylar och ligga och liksom så här smygöka i 3 timmar och aldrig liksom komma i mål. Alltså,
men vad
alla
tror
har
du
olika...
om att skicka bilder på sig själv då? Är inte det ganska bra?
Ja men det är det man ska, dit kommer man, Katrin.
Jag är ju så jävla snabb i allting.
Jag vet att det är. Du vill ju liksom spola fram. Men jag tycker ju... Generellt sett så ska man ju inte skicka bilder som är allt för nakna till en okänd person.
För att?
Alltså, det... Nej, men man ska undvika det. För det första så vet du inte vem det är som är på andra linjer.
Men alltså, skickar jag bilder så kapar jag ju alltid bort mitt ansikte.
Absolut, och det kan man göra, och man kan skicka bilder. Man ska tänka så här, att varje bild du skickar måste du rimligtvis vara okej med att han visar för en kompis, eller att han tappar mobilen, eller att någon hittar den. Så du ska ju titta på bilden och tänka så här, vad känner jag, tänker. Sen kan man ju man kan ju skicka bilden så att den försvinner, alltså som att den... som ett snap. Alltså,
det kan man ju
göra
med på Instagram också.
Exakt. Så
fast
kan
man kan ju ta
bilder.
En screenshot.
Men tar du en screenshot så kommer du se att han tar en screenshot. Och den som tar en screenshot är ju alltid diskvalificerad. Då är man ju absolut inte en pålitlig
individ. Jag brukar ofta ta screenshots.
Ja, men det ska du inte göra, för då ser han att du har tagit en screenshot.
Men det gör ingenting.
Om han är okej med det. Ja, men du ska alltid fråga så... Alltså, där måste man ha en tydlig dialog om reglerna för bilderna. Man kan inte skicka och screenshotta och allting. För att man måste känna sig 100% trygg med vad man skickar. Ja. Jag tycker aldrig, jag brukar aldrig skicka något till någon som jag aldrig har träffat.
Nej, alltså, för då men vet det jag, skulle jag heller aldrig göra, herregud.
Nej, om det är något väldigt sexigt.
Nej.
Och sen får man ju vara beredd på att även om den här personen inte tar screenshot, han kan ju lika gärna sitta med sin polare och filma av telefonen.
Ja, visst.
Och det vet ju inte du.
Nej.
Så du tror att det här klippet försvinner. Du ser inte om han, du ser att han inte tar någon screenshot, men han kan ju sitta och filma av allting du gör i telefonen.
Exakt.
Och det där har ju väldigt många människor råkat ut för. Därför tycker jag det är bättre att hitta... Och på så sätt så gör man ju det väldigt enkelt. Det är ju bara att gå ut på Pinterest eller på någon liksom... alltså allting finns ju på nätet. Så man kan ju skapa ett litet album om man vill effektivisera sin sexting. Om man liksom sitter och skriver med många killar. Då kan du ju göra som ett moodboard. Och så kan du skriva och så kan du skicka bilder som du tycker är sexiga. Och så får du ju en svar och respons. Och utifrån det så kan du ju se om ni har en sexuell kemi. Och om det finns ett, liksom, om ni har vissa beröringspunkter som ni kan bygga vidare på. Så det är ju ett väldigt effektivt sätt att komma framåt och hitta varandras sexuella preferenser.
Mm-hmm. Gud vad spännande.
Ja, det tycker jag du alltid ska göra. Åh, jag såg liksom det här och det här är, alltså, har du sett den här filmen? Kommer du ihåg det här? Jag vet inte varför, men jag tycker det är så sexigt. Om den här killen bara, jag vet inte vilken film du menar. Jag fattar inte vad du menar. Men då bara, ja men ha ett bra liv, vi hörs. Alltså, då får du ju direkt veta om han har den intellektuella förmågan och kapaciteten att liksom följa upp ett sånt sex. Har han inte det så är det ju tämligen ointressant. Om du vill ta ditt sex till en annan nivå. Sen kan du väl klara, du kan väl träffa någon dumskalle med bra kropp som du ökar med 2 gånger. Men precis som hon beskriver här, om du inte ska bli uttråkad på fjärde dejten, då krävs det ju att du träffar någon som har den intellektuella kapaciteten att ta sexet och spänningen till nästa nivå.
Ja, jag fattar vad du menar.
Ja, så där börjar man. Och utifrån det så kan man ju då... För då har man ju någonting att luta sig mot när man ska bolla fram och tillbaka och man slipper skicka bilder på sig själv. Sen när man träffas och man har sex och allting, va? Ja, då kan man ju kombinera de här världarna. Du vet, jag köpte de här skorna jag såg på nätet. Vad tycker du? Alltså, då har man ju liksom ett sätt. Kolla de här underkläderna eller kolla det här. Eller jag ska binda fast dig eller vad man nu vill göra. Och så kan man ju titta och göra. Så där har du ju ett sätt att... att bygga upp en spänning och en...
Men man skickar liksom inte ett klipp från en porrfilm, typ?
Jo, det kan man göra.
Det kan man också göra.
Ja, men det är klart att man kan göra det. Alltså, självfallet. Alltså, det här... Alltså, jag tycker att det är fantastiskt spännande att höra vad tjejer tänder på när det kommer till porr och erotik. För det säger ju väldigt mycket om den här personen. Men då ska man ju också alltid försöka identifiera personer som säger saker för att verka intressanta. Så att det är ju oerhört viktigt att man genomskådar de här tjejerna eller killarna som säger en sak men menar en annan. Som säger så här, jag blir också jättekåt, och så säger de bara det för att få ligga. Alltså det är ju väldigt lätt att en kille eller en tjej bara så här, åh det här är det bästa jag vet. Och så bara, åh gud, du vet. Och så tror man att den här personen, men den kanske i själva verket bara gör det för att plisa. Och det är ju inget fel i det. Man kan ju vara tillmötesgående, men det bästa är ju när man har ett genuint gemensamt intresse för samma sak, så att inte den andra personen ställer upp för att vara till lag. Så det kan man ju väl göra liksom, om man har varit gift i 30 år och vill spice upp det. Att det är klart att man måste mötas på vissa punkter, men det är ju det gäller ju att det är äkta.
Ja, fick jag lära mig en del också. Det var ju kul.
Jättekul.
Du, det var allt för idag.
Ja.
Vi ses och käkar middag ihop sen.
Ja, vi gör det. Jag går väl och tränar med Nova, tror jag.
Ja, du gör det. Okej, bra. Då vet jag att ni kommer lite senare.
Ja. Jag behöver... Vad springer du i för skor nu? För nu, du vet de här on-running som vi älskar.
Ja, de är jättebra.
Älskar. Ja, jag var inne nu och tänkte beställa nya. Och då har ju de någon så här typ paddeltennissko som var sjukt snygg. Vad kör du med för dojer när du kör?
Wilson.
Har de dojer?
Ja, det är klart.
Ja, jag tror de är ju racket. Gör de allt eller?
Det tror jag absolut.
Har du speciella paddeldojer?
Ja, självklart. Det är jätteviktigt att ha speciella paddelskor. För kör du, spelar du paddel i andra skor, då halkar du runt och ramlar och så. Så det är jätteviktigt att ha paddelskor.
Spännande.
Du, hörni, allihopa, fortsätt och skriv era frågor till...
Ja, nu var det väldigt mycket frågor. Alltså den här uppmaningen sist gav resultat. Så fortsätt bombardera med frågor. Det är väldigt kul.
Bindkat@relationspodden.com. Så hörs vi nästa vecka.
Hej då!
Hej då!
Och till alla er som lyssnar, glöm inte bort Nextory.
Nej, glöm absolut inte bort Nextory. Nu får man ju lyssna gratis jättelänge, så utnyttja det här erbjudandet.
45 dagar till gamla och nya medlemmar på Nextory, och ni går in på nextory.se/relationspodden. Tack Nextory.
Tack.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.